Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The Price of Peace av Zachary D. Carter är en omfattande intellektuell biografi om John Maynard Keynes, en av LZ-talets mest inflytelserika tänkare. Boken handlar inte bara om ekonomi utan också om politik, demokrati, kultur och internationell ordning. Carter skildrar Keynes som mer än skaparen av modern makroekonomi. Han framställs som moralfilosof, statstjänsteman och offentlig debattör med ett brett projekt, nämligen att använda ekonomisk politik för att skapa ett fredligare, friare och mer mänskligt samhälle. Genom att följa hans liv från Cambridge och Bloomsbury till Versailles, depressionen och andra världskrigets slutskede visar boken hur hans idéer växte fram ur Europas kriser. Resultatet är både en livsskildring och en analys av varför Keynes fortfarande spelar roll i diskussionen om statliga utgifter, ojämlikhet och demokratins möjligheter. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Keynes som mycket mer än en nationalekonom. En av bokens viktigaste poänger är att John Maynard Keynes inte kan förstås enbart som ekonom. Carter visar hur han också var moralfilosof, politisk tänkare och praktisk tjänsteman och att dessa roller formade hans ID-värld. Det gör framställningen bredare än många andra böcker om Keynes, som ofta fastnar i tekniska modeller och finanspolitik. Här blir det tydligt att hans ekonomiska teorier växte fram ur frågor om hur människor ska leva, hur staten ska fungera och hur ett civiliserat samhälle kan bevaras under press. Den tolkningen är viktig eftersom den förklarar varför Keynes själv såg ekonomi som ett medel, inte ett mål. Carter betonar att Keynes ville att politiken skulle skapa utrymme för kultur, frihet och en mer värdig offentlighet. Det ger boken ett tydligt idéhistoriskt djup och hjälper läsarna att först på varför Keynes fortfarande är relevant långt utanför nationalekonomins seminarierum. För det andra, hur första världskriget och Versailles formade hans syn på fred och makt. Boken lägger stor vikt vid hur krig och fredsförhandlingar påverkade Keynes utveckling. Särskilt viktig är hans roll i samband med Versaillesfreden efter första världskriget, där han såg hur hörda ekonomiska villkor kunde skapa instabilitet och nytt hat i Europa. Carter använde detta som en nyckel till att först Keynes politiska tänkande. Eftersom han tidigt tog slutsatsen att fred inte bara handlade om diplomati utan också om ekonomiska strukturer. Om stater pressas in i förödmjukelse och massarbetslöshet, menade Keynes, riskerar hela den politiska ordningen att vittra sönder. Denna historiska analys gör boken mer än en personbiografi. Den blir också en studie i hur ekonomisk politik kan bidra till antingen konflikt eller stabilitet. För svenska lösare är det lätt att känna igen den bredare nordiska frågan om hur välfärdsstat, social sammanhållning och internationellt samarbete hänger ihop. Carter visar att Keynes tänkte i just sådana banor, långt innan dessa idéer blev självklara i efterkrigstidens Europa. För det tredje, den stora depressionen som bevis för aktiv statlig ekonomisk politik. Ett centralt spår i boken är hur depressionen på Tolosalanen, talet gav Keynes idéer deras historiska tyngd. Carter beskriver hur massarbetslöshet, fallande efterfrågan och politisk oro fick Keynes att utveckla sin syn på att staten måste kunna agera när marknaden misslyckas. Poängen är inte bara att budgetpolitik kan stabilisera konjunkturer utan att passivitet kan föra demokratiska system att förlora sin legitimitet. Boken förklarar därmed varför Keynes blev så avgörande för efterkrigstidens ekonomiska tänkande i både Storbritannien, USA och senare i många europeiska länder inklusive Sverige. I svensk historisk kontext blir detta särskilt begripligt eftersom Eltomina-talets välfärdsbygge också vilade på idén att staten kan motverka kris, arbetslöshet och social splittring. Carter gör dock mer än att bara hylla stimulanspolitik. Han visar att Keynes såg ekonomin som ett moraliskt och politiskt ansvar. Det gör att depressionens betydelse i boken blir dubbel, både som kris och som intellektuell vändpunkt. För det fjärde, Bloomsbury. Kultur och den goda livsformen som politiskt projekt. Boken skiljer sig tydligt från mer snäva ekonomiböcker genom att den placerar Keynes i Bloomsbury-kretsens kulturella miljö. Carter lyfter fram vänskaperna med konstnärer, författare och andra intellektuella och visar att estetiska och sociala ideal var centrala för Keynes sätt att tänka. Det handlar inte om att göra honom till en bohemisk kuriositet, utan om att förklara varför han kopplade ekonomisk politik till kultur, fritid och mänsklig utveckling. För Keynes var ett gott samhälle inte bara ett samhälle med högre inkomster, utan ett där människor hade tid och trygghet nog att ägna sig åt konst, samtal och tänkande. Det perspektivet ger boken en ovanlig bredd, eftersom ekonomi här kopplas till frågan om vilka liv som faktiskt blir möjliga. För en svensk lösare finns en tydlig parallell till kulturpolitikens och folkhemmets idéer om att välstånd ska mötas i mer än produktion. Carter visar att Keynes var en av dem som tidigt tänkte i just den riktningen och att hans kulturintresse inte var perifert utan en del av själva teorin. Slutligen, från kinesianism till Coins egen vision och varför den fortfarande är omstridd, i boken senare delar handlar mycket om hur Kins eftermäle blivit förenklat. Carter menar att kinesianismen ofta har reducerats till tekniska lösningar för konjunkturer och budgetunderskott, medan Keynes själv hade en mycket bredare vision. Han vill inte bara få ekonomin att fungera bättre utan göra samhället fredligare, mer rättvist och mer öppet för mänsklig blomstring. Den skillnaden är viktig eftersom den förklarar varför han borde blivit så inflytelserik och samtidigt så ofta missförstådd. Boken diskuterar också hur hans idéer kom att formas till en del av den internationella ekonomiska ordningen efter andra världskriget. Men också hur mycket av hans radikalitet försvann i processen. Det gör verket relevant i dagens debatt om statliga stimulanser, ojämlikhet och demokratins handlingsutrymme. Carter argumenterar i praktiken för att Keynes fortfarande kan ge vägledning, inte som förd i manual. Utan som en tänkare som förenade ekonomisk styrning med bredare civilisatoriska mål. Det är en stark förklaring till varför boken känns angelägen även idag. Sammanfattningsvis, The Price of Peace passar bäst för lösare som vill först på Keynes på djupet, inte bara som namn i läroboken utan som människa och idéhistorisk gestalt. Den är särskilt värdefull för de som intresserar sig för ekonomisk historia, politisk teori, internationella relationer och 1800-talets europeiska omvandling. Också den som följer dagens diskussioner om statliga investeringar, ojämlikhet och demokratins förmåga att hantera kriser har mycket att hämta här. Boken ger inte bara en genomgång av Keynes teorier utan visar hur hans tänkande växte fram i verkliga historiska katastrofer och kulturella miljöer. Det är just kombinationen av intellektuell biografi och bred samtidshistoria som gör den ovanlig. Jämfört med mer tekniska verk om Keynes är den här boken mer mänsklig, mer historiskt förankrad och mer tydlig om vad ekonomisk politik är till för. Den hjälper läsaren att se att ekonomiska idéer alltid också är idéer om samhällets form och därför om vilka liv som ska vara möjliga att leva. Om du vill stödja Zachary D. Carter, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har löst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!